frid ifrån Gud vår Fader och Frälsaren, Herren Jesus Kristus. Det är ju någonting av ett minimissionsläger det här. Det är att man har många predikningar i sträck och på det sättet får höra mycket Guds ord. Det här kanske det sista tillfället för idag, det är fortsättning imorgon. Det är från första Mosebok 11, verserna 1-9. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fanns det en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa det: kom så bygger vi en stad och ett torn som har spetsen uppe i himmelen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa det: se, det är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån ut över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren därför bistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut den över hela jorden. Amen. Låt oss be. Kom helige Ande, var oss nära. Förklara du vad Jesus gjort. Låt ordet döma, trösta, lära, att Herrens lov må bli stort. Amen. Han ska inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. I det här ordet så förklarar Johannes i Johannes 11:52 den dubbla innebörden i Jesu död. Alltså Jesu död var en försoningsdöd. Han dog för folket, för tappade mänskligheten, för oss alla. Men han dog inte bara för oss alla, han dog också för att vi alla som är förskingrade genom syndafallet, genom språkförbistringen, ska på nytt förenas i honom, i hans kropp, som är hans kyrka här på jorden. Det är det som Johannes betonar. Vi märker tydligt att Johannes ord så är ganska nära släkt med den här texten från första Mosebok 11 som vi läste. Det är någon språkförbistring och hur människor liksom spriddes ut över hela världen. Man kan säga det så här: kyrkan stöddes genom Jesu Golgata-värld och andens utgjorde på pingsten enligt apostelgärningarna 2. Det är så att säga den positiva motpolen till den negativa som äger rum genom språkförbistringen, första Mosebok 11. Ja, människornas byggande av Babels torn och Guds byggande av en kristenhet här på jorden så är varandras motsatser. Det är två skilda slag av byggande. Man kunde också uttrycka det lite annorlunda. När vi läser första Mosebok 11, när vi läser om tornbygget i Babel och språkförvisningen, så är denna text så att säga negativet, den där mörka bakgrunden mot vilken kyrka och undret med kyrka blir som mest tydlig och klar. Vad var tanken med tornbygget i första Mosebok 11? Vad var felet med att människorna startade detta gigantiska bygge? som skulle nå ända upp till himlen. Eller var det något fel med detta byggande? Då det är utom allt tvivel att människorna i vår text tycktes ha goda avsikter med tonbygg. Det framgår att det höll samman som ett folk när det ströv omkring från plats till plats. Hela jorden hade ett enda språk, står det där i första versen. Men Esinar, som var lågsläppt i Babylonien, dagens Iran, Irak, där slog sig de kringströvande människorna ner. Det står att de bosatte sig där. Och eftersom Sinar, den här lågsläppten i tvåfotslandet, hade yttre förutsättningar för en tidig industrialisering i och med tillgången till sten. Stenen kunde huggas till tegel. Och sen fanns det jordbäck som kunde användas som murbruk. Så började man det här gemensamma projektet att bygga staden Babel med tanken att hålla samman som folkgrupp och för att inte behöva splittras världen över. Och som krona på verket så beslöt man bygga tornet som utan vidare hade religiösa förtecken. Idag byggs också skyskrapor. Inte så sällan så inrymmer man stora kontorsutrymmen i dessa skrytverk. Men tornet som människorna i Babel byggde, det skulle uttryckligen nå ända upp till himlen. Det var ett torn som skulle förena människorna med Gud. Ja, inte bara det, utan människorna skulle så att säga ta Guds plats. De skulle evakuera Gud. De skulle själva bli gudar. Det är det som åsyftas när det står om tanken med tornet. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Så är det nog mycket som vi människor bygger. Det som vi anstränger oss för att det ska bli stort och som vi sen kan stoltsera med. Vi vill genom det som vi åstadkommer göra oss ett namn, göra oss odödliga, eller på så sätt visa att vi är självständiga gentemot Gud. Och det här är ofta stor tanke när människorna idag bygger sådana babelstorn som till exempel att försöka erövra rymden, eller när man genom genmanipulation försöker skapa en bättre människoart. Vi vill inte lägga oss under Gud, utan vi vill vara överordna. Det är inte Gud som ska bestämma, utan det är människan som är centrum. Jag vill inte vara förvaltare, som Gud har sagt att jag ska vara, utan jag vill vara herre. Jag är min egen herre, ingen ska bestämma över mig. Det är liksom människans trosbekännelse och har så varit ända sedan syndafallets dag. Babels byggen av olika slag är därför försök att bli autonom i förhållande till Gud. Försök att sätta Gud under människans fötter och göra sig fri ifrån honom som är herre och härskare. Det är dit Babels bygget syftade när sten lades på sten. Bygget blev bara högre. Det är en Guds fientlig, det är ett projekt, ja ett ateistiskt projekt, uttrycker människans hybris, alltså det där högmodet som har funnits i människohjärtat sen dagen ormen viskade i Evas öra, vi ska bli så som Gud. Alltså Babels torn, det är uttryck för det världsliga sinnet hos människor. Ett uttryck för vansinnet att genom egen kraft, eget förnuft, eget förstånd, eget byggande ställa sig över Gud. Och här är en världshistoria som vi läser om och som vi också med i och bygger upp. Där människan på något sätt är så väldig och Gud på sin höjden springpojk. Det är Babels bygge, ingenting annat. Mänskligheten som inte underordnar sig Gud, som inte erkänner några lagar, erkänner någon högre instans. Den totalitära staten. Om man läser Uppenbarelseboken så märker vi det där att när människan blir riktigt stor och helt och hållet löser sig från Gud, så då handlar det om ett sådant människobygge som på något sätt i slutändan tar över världsherravälde, men sen som slutligen störtas ner av Gud själv. Det är ganska märkligt. Har du tänkt på den saken att när Uppenbarelseboken beskriver den yttersta tiden och talar i tecknamen om denna yttersta tid, så beskrivs denna tid som Babel eller som den stora kyrkan. Alltså det är ett ruttet samhälle. Och sen ett steg längre när det gäller första Mosebok 11. Ytterst sett i Babelstornet ett uttryck för människans urgamla strävan att frälsa sig själv. Vi kan inte som kristna i det där arbetet som man med slit och möda satsar på. Man kan inte se det där Babelsbyggandet annat än ett sätt hos oss människor att försöka lösa syndafallsproblemet. Tornet är det första i en lång rad av lösningsförslag där syndfallna människor sätter sig ner, slår sina kloka huvuden samman ihop, som man brukar säga. Och så söker man lösningen på det som är människans innersta problem, synden. Vi vet att dylika försök är vanliga också idag. Vi vet att vi allesammans har en benägenhet att genom egna byggverk försöka på något sätt finna acceptans hos Gud. Och denna strävan finns oberoende av om du har växt upp i en kristen väckelsemiljö eller om du har växt upp utan inverkan och påverkan av det kristna budskapet. Det här behöver understrykas också i avlägsna trakter där man inte hört ett ord om Adam och Eva, där det inte finns böcker eller tv, där man ingenting vet om Finland, ingenting är som därigen, tänkte jag säga, där man ingenting vet om kristen tro, så vet man ändå om synden. Man känner synden är någorlunda känd. Man vet att kontakten med Gud är bruten. Och därför är det ingenting att förundras över att människor i olika samhällssystem, i olika religioner, i olika kulturer världen över försökt och än idag försöker lösa skuldfrågan genom egna babelsbyggen, genom egna bländverk, genom gärningar för att den vägen försona sig med Gud. Vi söker, som Paulus säger i Romarbrevet 10, bygga upp en egen rättfärdighet inför Gud. Och det där är Babelsbyggandet, det första exemplet på ändå ett hopplöst företag från Guds synvinkel sett. För Gud har tänkt ut annat när det gäller människans syndaproblem. Det gav han till känna för oss människor redan på syndafallets afton, där han gav löftet om syndernas förlåtelse genom kvinnans sed. Då när han säger att han själv ska födas in i detta människosläkte, ta människors synd och skuld på sig i sin kropp och sen lida och dö straffet död för människornas synder. Det här var ju Guds sätt att lösa det här med synden, människornas synder och skulden har inför Gud. Och just det här budskapet så låter Gud predika redan för de första människorna. Och sen har ryktet gått vidare. Man måste tänka sig in i den här situationen från den synvinkeln. Att också dessa människor är Babel. Inte vet vi vilka det var. Det står ingenting om dessa, desto vidare att det var frågan om ett kollektiv. Det var en stor grupp Men nu hade de hört om löften, om den utlovade frälsare. Men deras byggande av Babels torn, det var ett otrosbyggande. De gav sig inte under rättfärdighet från Gud, säger Paulus. De trodde inte evangeliets ord. Och annorlunda kan inte detta byggande tolkas. Från Guds synvinkel sett var bygget som då blir bara högre och högre. Det är ett människobygge, det är ett otrosbygge. Det är ett bygge som visar att människan vill klara av synden på egen hand. Hon tror inte på återlösningen, den återlösning som Gud har byggt ut. Detta med Golgata kvinnans sed. Och så kommer vi fram till någonting av det viktigaste i vår text. Skillnaden mellan människoverk och det bygge som Gud reste i vår mitt, nämligen den kyrka som vilar på Kristus grund. Vår text antyder någonting synnerligen märkligt när människorna här på jorden sliter och arbetar med bygget. Och säkerligen känner sig stolta inombords, kanske också upprymda över att tornet blir bara högre och mäktigare. Det står: då steg Gud ned för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och det som gör att de här orden innehåller nästan ett stänk av humor, det är att den Gud som vet allt, den Gud för vilket ingenting är främmande, varken i himlen eller på jorden, den är stor i Gud, stiger ner till människorna så att säga för att inspektera. Säger inte orden att det största som vi människor kan åstadkomma, kanske genom rymdforskning, teknologi, biologi, byggnadskonst, det är ändå så litet att i Guds ögon är det ett inte. Visar inte den här texten hur stor Gud är och hur liten människa. Och så följer någonting som har gjort att mina tankar gått till en lek, som vi lekte som barn, som vi kallar 10 stickor på brev. Kanske ni har lekt också samma lek. När Gud ser tornet som människan har byggt, denna dårskap, då är det som om Gud skulle låta sin tunga fot träffa brevet där människan håller på att bygga. Och så slungas dessa människor ut i olika riktningar. Staden Babel, detta människoverk, när det som vackrast och seras det, och människorna liksom utöver hela världen, tornet, störtar samman. Men det här är naturligtvis i första hand en dom över allt vad vi människor kan prestera för vår frälsning. Samtidigt är det bilden av vad människan, eller vad Bibeln, speciellt Uppenbarelseboken, säger om världsstaden Babel, som alltså står för det bästa och vackraste som otro bygger upp. Allt människoverk kommer i dag att störta samman när grunden för vårt byggande blottas i samband med den yttersta domen. Världen med dess härlighet förgår. Och när det står i hemlighetsfulla orden om att Gud steg ner, då är orden inte bara en antydan om att människoverk kommer att raseras och störta samman. Orden blir också för oss som trosfolk en antydan om det ofattbara, att Gud i Kristus stiger ner till vår värld när tiden var förbordad. Alltså den Gud som hade frälsningsplanen klar före världens skapelse, den Gud som visste att människan skulle falla i synd, den Gud som visste att vi inte kan frälsa oss själva utan att han själv måste gripa in för att det ska bli någon frälsning. Det är han som nu stiger ner, lämnar himlen, kommer till oss. Och läser vi vår text riktigt noggrant så märker vi någonting synnerligen intressant och samtidigt trostärkande. För när Gud i himlen, när han ser människorna bygga, när han ser deras ansträngningar att komma upp, Då säger han så här: låt oss stiga ner. Antyder inte det ordet att hela treenigheten var enig om det frälsningsverk som Gud inom sig själv kommit över, tänkt ut, kommit överens om? Våra kristna fäder, ända från urkyrkans tid, har tänkt sig samtalet inom treenigheten ungefär på följande sätt. Redan för en världens grundad lag, som Paulus säger, så frågar fadern först av sonen, den andra personen guddomen: om jag skapar de människor som kommer att falla synd, är du då villig att återlösa människorna genom att stiga ner till dem och frälsa dem från synden, döden och genom? Och när sonen svarade jakande på faderns fråga, så vände sig Gud fadern till den tredje personen inom guddomen, den helige ande: är du villig att på försoningens grund kalla och församla de förskingrade människorna till en ny gemenskap, till en kristenhet, till kyrka som ska bestå och finnas kvar när himmel och jord förgår? Den heliga treenigheten var alltså enligt Bibelns antydningar fullt enig om att fadern skulle skapa människorna, sonen skulle återlösa mänskligheten, anden skulle församla de förskingrade människorna i en helig allmänlig kyrka. Och denna kyrka, till skillnad från Babels torn, den är inte byggd med människohand. Istället så finns, så att säga, ritningarna till denna kyrka klar hos Gud, rena evighet. Det är en kyrka som inte finns i någon resebroschyr, en kyrka som inte kan ses nordlåsöva, men en kyrka som är en verklighet, en Guds bygge här i världen. Paulus säger om denna kyrka att den är ett andens verk, uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Att Jesus är denna hörnsten, det syftar inte i första hand på att det är den sten som ligger, så att säga, underst och kanske i hörnet och håller uppbyggnad. Utan hörnstenen var den där stenen som han såg ut först. En sån där kilformad sten som var den viktigaste stenen i byggnaden. Den som sattes in till sist, som sågs ut först, sattes in till sist. Och sen höll samman hela byggnaden. Det är hörnstenen. Guds kyrka är alltså motsatsen till Babels torn. Kyrkan är skapelse av Gud. Och grunden för den kyrkan lades, och det var det som Johannes säger på Golgata kors, när Jesus led och dog för oss alla. Och sen genom andens utgjutande på pingsten så började detta församlande av Guds utspridda och kringspridda var. Det församlandet som pågår än idag. Det sker genom ordets predikan, genom sakramentens förvaltande. Att Gud genom sin ande samlar folk av olika slag, kulturer, folkgrupper och språk till ett nytt folk, Guds nya egendomsfolk, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, som Paulus kallar detta folk. Martin Luther, som har kallat kapitlarna från 1537, han har haft det klassiska ordet som man ofta brukar citera, att Gud var ett tack, en 7-åring vet numera vad kyrkan är. Hon är nämligen fåre som hör den gode herdens röst. Men trots att undret med kyrkan är så enkelt att en 7-åring borde kunna fatta, så vet vi nog alla att kyrkofrågan idag upplevs av oss som ganska komplicerad. Vi brottas på olika håll med denna fråga. Och den fråga som på många håll tär oss och kanske till och med ger oss sömnen som äter, kunde möjligen formuleras så här: hur ska vi nu i dens virvar av kyrkosamfund känna igen den kyrka med stort K som inte är människoverk, som inte är Babels byggande, utan istället Kristi sanna kyrka? Jag frågar inför det kyrkosamfund som redan finns av gammalt. Eller som har växt upp som svampar och jorden de senaste decennierna i denna. Vilket samfund är ett människobygge? Och vilket är ett gudsbygge? Många av oss, det jag är övertygad om, känner en viss oro över utvecklingen inom vår evangelisk-lutherska folkkyrka, där Bibeln och bekännelsen tycks betyda allt mindre, och människobeslut som går emot ordet tycks få större och större betydelse. Håller vår finska folkkyrka på att lämna den fasta grunden för att bli ett babelsbygge? Den där frågan är inte oberättigad. Men också de mest renläriga samfundsbildningar så kan vara babelsbyggen. Missionär Gustav Norva besökte på 1980-talet missionssällskapet Bibelbundna vänner, som den tiden upplevde en kris som i viss mån påminner om den kris som vi upplever idag i vårt land. Han blev närmast bestört när han märkte hur tidigare goda vänner som arbetat som ett folk för missionsverket höll på att splittras i flera lutherska bekännelsekyrkor på grund av industrigheter. Det var bland annat frågan om utkårelsen som var en sån där som delade på folket. När Gustav Norrback frågade hur tidigare bröder och systrar i Kristus blivit så oeniga, så gavs ett knepigt svar. Det kan naturligtvis bero på många saker, så sades på Gustav. Men numera tycks varje enskild predikant anse sig behöva en egen pinne att sitta på. Man kan inte vara blind. Man kan inte vara blind för att det finns mycket kötsligt inom alla kyrkosamfund. Alltså i alla sammanhang finns maktkamp, eller vad man kunde kalla egna intresse. Det finns i alla sällskap, alla föreningar, alla grupper, också innan den europeiska rörelsen. Som jag ser det, så måste vi naturligtvis försöka undvika den falska lära. Vi måste fly predikstolar som förkunnar ett främmande evangelium. Men vi måste också undvika att vi själva blir orsak till ännu större splittring. Att lättvindigt skilja sig från gamla trosvänner på grund av personliga motsättningar. Det är en synd. En synd på Kristi kropp. Ni har slitit sönder Kristi kropp, säger Paulus, när sådana motsättningar uppstod i Korint. Det viktiga, åtminstone som jag ser det, är att den gemenskap jag står i, när det är frågan om att man allt fort är kvar inom den finska folkkyrkan, ja, det är viktigt för oss att vi står fasta vid ordet och vid bekännelse. Och då sker Guds byggande av den kyrka vars portar dödslighets makter inte förmår störta. Och därför är huvudfrågan personlig för oss. Det kan uttryckas så här: vad bygger jag mitt liv på? Människoläror eller på Guds ord? Det är ofrånkomligt att ett liv i tro på Herren Jesus och hans ord. Det har aldrig varit populärt och aldrig setts med blida ögon av otro. Jesus själv inte lovade sina några sötebrödsdagar. Så länge vi håller oss stilla och inte protesterar mot det som är obibliskt, så får vi naturligtvis vara i fred. Men börjar lammen i Kristi jord höja rösten i protest mot det som går emot skriften, då börjar lejonet och vargen ryta. Det har alltid varit så med den som vill hålla sig till Kristus. Han säger inte att vi har medgång, att vi blir populära, att vi får höga poster, att livet liksom är vindesegnen. Men han säger, frukta icke du lilla jord. Det har behagat er att giva er, behagat min fader att giva er riket. Och det sämsta vi kan göra, vi som är med i Guds församling, också i denna sena tid, det är att vi blir marriga. Det sämsta är just det där att vi på något sätt förlorar tilltro till den Gud som ändå leder allt. Eller att vi börjar misströsta. Eller att vi börjar tycka synd om oss själva. För bygger vi på Kristus, då har vi verkligen ingenting att frukta. Eller som en engelsk prästman sa, att den som har Jesus med sig alltid i majoritet. Bygger jag på människor, människomeningar, bygger jag vaderstor. Och det består inte. Men bygger jag på Kristus och den grund han har lagt. Bygger jag på Bibeln och bekännelse. Då står vi fasta, vad som än sker. Och då ska vi vara glada och höja korsets fana högt. I Gud och hans vänskap, hans ande och ord. Och bröders gemenskap och nattvardens bord. I osedda dagar vi möter med tröst. Oss följer du herde, den trofaste herde. Vi följer hans röst. I stormiga tider, bland töcken och grus, en skara dock skrider mot himmelens ljus. Dess hopp och dess härlighet världen ej ser. Men före vår Herre, ja före vår Herre, med korsets baner. Och Jesus blir när oss allt fort. Och sköt oss och bär oss som alltid du gjort. Ja, amen, din trohet ska bära oss fram. Låt pris, tack och ära. Låt pris, tack och ära, vår Gud och vårt land.